Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori, kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
Gjerne.
Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var der en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt grann. Og etter vi var ferdig med alt, så sto vi der, på, foran med scenen, og så kom hun opp og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen at du gjorde en så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk og så ser hun på meg og så sier hun åh, jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut, og så gjorde hun sånn liten bevegelse og så ble jeg stående der og så tenkte jeg ok Og så, etterpå, så slo det meg at dette har jeg vært med på før. Og med kvinner. At man kommer med en eller annen slags nedjekking. Først med ros til en, og så jekk.
Altså en nedgørelse.
Ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment.
Ja. Mm-hmm.
Ja, du enig i dette også? Har du vært med på det?
Ja, det tror jeg nok, men framförallt det her med øronen. Så for 40 år sedan så var jeg medlem i en organisation som var väldigt bråkig och det var fraktionsstrider. Och sen så var det en kvinna där, eller tjej, jag var 18 år och hon med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen... Efter en omröstning när min sida hade förlorat, då säger hon till mig så här, vilka söta öron du har, Åsa, det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
Gör du det?
Ja, absolut.
Jag har aldrig tänkt på det för nu kommer jag säkert att tänka på det.
Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger. Men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjole eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
Ja.
Vad tänker du alltså?
Ja, jag må nog erkänna att i förhåll till kvinnliga tekniker så är jag rätt lost. Och jag vet aldrig helt vad det är teknik och vad det är spontane utfall eller utbrott. Alltså jag kan inte svara på det. Jag var i en sammanhang förleden dag hvor tre kvinnor roste min sko. Mm-hmm. Och det gjorde mig strax nervös för jag tänkte, vad går det ut på det här? Vad är meningen? Så jag hoppar på de där ögonblicken hvor man talar om något fysiologisk ved den anden hurtigt passerer. Mm. Mm-hmm. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
Det er et åbenbart minefelt. Ja.
Men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder. Ikke?
Dette er jo ren hævn. Det er min hævnaktion.
Jeg känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron och den där kvinnan har jag raderat från och med nu ur minneskort.
Jag ser bara att det är en hävn, en dubbelhävn.
Ja.
Men så lurte jag på vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jeg en teori om at Mette Fredriksen kanskje kunne ha gjort noe sånt.
Ja.
Tror du det?
Ja, hvem ved? Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
Så jo, men mødte inte du henne på cykel en gång? Och hon hejade på dig och du blev så glad så du på cykla ner i diket.
Jag var ved at vælte. Jo, jo, hon smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, ja, det var, jeg ved, jo, det kan sagtens være, det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
Nei.
Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, i havnen der?
Ja, jeg sagde jo, at det er det, det ender med. Ikke? Mm. Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet og hvad hedder det, ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag i virkeligheden, er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så altså lederen af de blå partier, som jeg lige ikke kan huske, hvad Truls Lund Poulsen.
Ja,
selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke? Truls Lund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
Mm-hmm. Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
Ja, eller egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhetslisten.
Ja, han kommer ikke med i regeringen.
Han kommer ikke med. Han kommer ikke med i regeringen.
Nej, jag bara försökte förklara moderaterna.
Ja, alltså, sån, ja.
Danska moderaterna är ju inte svenska moderaterna.
Absolut.
Nej. Moderaterna är ju, ja, det är väl vad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate. Ikke? Mm. Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
Ikke? Så grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for at be om lov i alle saker.
Ja.
Og det er jo det blå blokket er selvfølgelig rasende over.
Ja, bare for at forklare, Pelle Dragstedt er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, hvad hedder det, altså ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
Ja.
Og så er jo Lars Løkke opp i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kjærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt, ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
Mm.
Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, hvad hedder det, drømme.
Nej, det bliver interessant at følge med videre og se om det bliver nogen regering.
Overhovedet?
Overhovedet, eller om det bliver altså, nyvalg.
Altså personligt
eller?
Savner jeg den ikke.
Nej.
Altså, jeg kender det på med Hassan, at du bliver det vel ikke, om det er
nogen
regering
eller ikke. Nej, jeg synes, det kører fint, altså, som det gør nu.
Det er sådan oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell. Kongen reiste ut og slåss mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn vi vil egentlig ha det.
Just det, litt 1600-tal over den danske modellen.
Men vi har jo også mange historier fra ministeriet om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende. Altså, det fungerer uden, at man piller ved det egentlig.
Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
Hvilken katastrofe vil det ikke være?
Ja, var...
Gud, hvor vil det være katastrofalt.
Dårlig idé, Hilde.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
I Sverige diskuterer man så... Det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er altså en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger nå den, Åsa? Den ligger
i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså en skola som er kostar. Er det det som...
Hva kommer kostskola av, vet du? Det
ordet har jeg aldri hørt.
Aha.
Altså kost, skole.
Ja.
Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der, det vil sige, du...
Man får kosten, altså mat.
Mat, ja,
for kost på svenska, det är ju mat, men det är också en kostnad. Alltså att någon
här kan man betalar. Du ha dubbelt, kan man säga.
Jag förstår, det här är...
Okej.
Yeah. Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det, skildrar det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta. Mm. Därför att de ska ha brytit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då. Och en av de åtalade pojkarnas föräldrar, von Platen, de är den röda tråden i hela den här dokumentären där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då.
För att ha varit med på den, ja.
Han är inte intervjuad själv i serien, men han är dömd för misshandel och hemfridsbrott eftersom han bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt är kritiken då.
Men det är... En av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som igenfortälls här nu?
Ja, det är det. Absolut. Ja,
som bare for danske lytter, altså Jan Guillou skrev jo romanen Ondskab, som også blev filmatiseret i en ret fantastisk filmversion, faktisk. Ja.
Mm. Og her er Jan Guillou faktisk i et lite klipp fra serien, la oss høre.
Og da kanskje foreldre tycker, de er jo bare barn, de kommer at komme over det der senere i livet. Men så det er ikke så sikkert at de gjør.
Ja, här snackar kanske Jan Guillou av egen erfaring.
Jag har ju trott att han gör. Ja, alltså, jag funderar över mig själv när jag tittar på den här dokumentären. Dels kan jag fundera över, vad är det för föräldrar som vill sätta sina barn på en sån här skola där det är så mycket våld och penalism? Det kan jag fundera över. Jag kan fundera också över... Om jag var chef eller arbetsgivare skulle anställa någon som har läst på Lundsberg, skulle jag tycka att det är en merit att vara på Lundsberg? Eller skulle jag bli rädd för en sån som ansöker? Vad har den här människan varit med om? Är det någonting som kommer att påverka den här personen resten av ens liv? Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan och de beter sig som svin. Men de är ju offer dem också. Och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här. Att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Och det är ju en förfärlig känsla, faktiskt. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
Alltså vi hade ju, som I husker, hade vi ju tillsvarande dokumentarfilm i Danmark som skildrade den samma form för brutalitet på kostskolan Herlufsholm här på Sjælland i 2022 og 2024, ikke? Altså som førte til formaninger fra vores statsminister, ikke? Og tilbagebetaling altså virkelig mange millioner kroner af offentlige midler. Og så aller værst for Herlufsholm, ikke? At kongebørnene blev trukket ud af skolen. Ikke? Det havde jo altså enorme konsekvenser for skolen, og jeg var jo lige så forarvet som alle andre på det tidspunkt over den her form for kultur og brutaliteten. Altså de her afstraffelser og så videre. Og jeg havde også de samme spørgsmål, jeg stillede mig dengang, som du stiller nu, Åsa. Hvad er det, der gør, at man vil placere sine børn i sådan en sammenhæng, hvor man kan risikere, at de bliver tæsket og straffet og ydmyget og så videre, alene for at være en del af det her elitære fællesskab? Ikke?
Det er jo noget der, at man... Altså, nu har det jo kastet sig ut en rekke av de her rike foreldrene i Sverige som sier at min sønn har aldri opplevd dette, og Camilla Läckberg, denne suksessforfatterens sønn som har gått der, han har aldri fortalt om noe i nærheten. Altså, det har jo vært mange sånne historier, kanskje for foreldre som enten føler at dette har ingenting med sånn som vi opplever dette, men hvis man tenker at jeg skal gi mine barn det aller beste forutsetningen for å lykkes i livet, ok, så kommer dette med på kjøpet.
Mm.
Og så lærer de seg noe om livet. Altså, det er mange måter å på en eller annen måte legitimere ett sånt valg.
Ja, altså det är intressant att du säger det, för att jag tänker att det här är barn, jag tror att det är så man tänker som förälder, att de ska få det bästa och jag har råd att ge dem det. Det är inte så att utbildningen är bättre på Lundsberg, det är så att de har crème de la crème av lärare eller någonting sånt där, utan det är en miljö som man betalar för, man betalar framförallt för ett nätverk.
Netto.
Därför att barnen ska lära känna andra fina familjer. Och barnen är överklassföräldrarnas sociala murbräckor, för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ändå inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom, kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga, jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han. Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man heter... har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg.
Mm. Alltså, jag syns det, alltså det jag inte kan lade vara med att reflektera över, det är i hvor høj grad jag själv liksom praktiserar den här form för exklusivitet i forhold till mine barns, ikke kun skolegang, men også opdragelse. Men jeg synes på et niveau, at vi, nu siger vi, men mange af os gør det i mindre omfang, ikke? Vi køber os jo via vores ressourcer fri for kontakt til bestemte samfundsgrupper. Og det er, det kan man jo ignorere, eller lyve omkring, sige, det er ikke derfor, jeg sætter mine børn på en dyr privatskole. Det er, fordi de skal have den bedste undervisning. Men de ting hænger sammen, altså, og jeg tror også, vi køber os fri for omgang med underklassen, når vi sætter vores børn på privatskole. Og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
Good point, virkelig.
Og det synes jeg jo på en måde er, fortjener en form for ærlighed, det her, ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør. Ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse, eller over oftest. Ikke? Mm. Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har, som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Mm. Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom, det er som om jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke? Som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på, ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler. Mm. Altså som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolegang.
Jo, men jeg tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan.
Ja.
Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna, har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
Mm. Och det är värst skolan, när föräldrarna skolan tar, resonerar.
Ja, skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig gå med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar. Mm.
Yeah. Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för dere så våldsomt. Det som skedde i løpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld, och där var det en gäng med invandrargutter som blev filmade mens de slog ner en russ, alltså en som hade avgångsexamen det året och gick i russedress. Han blev slått ner ganska våldsamt och brutalt. Och den videon, den blev spredt. Och politiet blev självklart kontaktat, saken är anmält, men ledare i justiskommittén la ut videon usladdad. Jeg tenkte på de voldsomme scenene fra Bergen av gutten som ble banket opp da jeg så filmingen fra Lundsberg. Mm. Og den type vold som man ser der. Og jeg tenkte på en gammel roman, Johan Borgen, Lillelord, som det var noen som minnte meg om her om dagen, som nettopp handler om denne volds, kan man skal si da, den behov for vold som kan oppstå også i de årene, sant? Men forskjellen her på Lundsberg, og denne volden som skjedde på torgeanmenningen i Bergen er jo så stor på en annen måte. Det har både ført til et ekstremt rasistisk sinne, og folk som går ut og prøver å si noen ting om at det å legge ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff, det skal man ikke gjøre, det er heller ikke lov, så blir man møtt med ekstrem rasisme. Sant? Og samtidig så er det liksom den diskusjonen om at det er innvandrergutter som står for vold og ingen andre. Så det å lese de to sakene opp mot hverandre, synes jeg har faktisk vært ganske interessant.
Visst.
Ja, det ligger jo mye sosial kontroll både her og der, vil jeg si.
Det gjør det. Hiss
og diss. Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
Ja, min hiss i denne uge går simpelthen til det norske kongehus som størrelse. Jeg synes, at det virkelig vakler lige nu og har brug for al den opbakning, det kan få. Og som I ved, så mener jeg jo, at vores kongehuse skal bestå. Mette Marit er alvorlig syg, dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt, kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre, alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexandra, bor vist i Australien nu, er det sådan?
Som, hun må komme som, hjem.
Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen inden for meget kort tid med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtig følelsesmæssigt bekymret og påvirket. Mm. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan och det är ju inte min hiss såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutar Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit. Inte på det som faktiskt kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
Min hiss den går alltså till författare Anne Holt och hennes väninna Kristin Clemet som leder tankesmien Civita. De är politiskt på hver sin sida av skalan. Anne Holt var också minister för en arbeiderpartiregering och Kristin Clemet har varit minister för en høyre-regering. Och de krangler i offentligheten på sociala medier. De kan bruka ganska kraftiga ord. Och så är de alltså väldigt goda vänner och nyligen var de på Dagsnytt 18 och snackade akkurat om det och den möjligheten. Och jag älskar att se det och jag älskar att gott vuxna kvinnor kan gå föran och visa att man kan vara så oeniga och likväl dela så stor vänskaplig respekt för varandra. Det är min hiss. Min diss, den går till kjolemoten igen. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tok et oppgjør med de store blomstrede, lange rysjekjolene med blonder og diverse for et par år siden. Det hjalp ikke. I år er det verre enn noen gang, og nå har kommentator Astrid Mæland i VG, hun har tatt opp kampen igjen mot at, ikke det at ikke de kjolene finnes, det kan de gjøre, men at det ikke finnes alternativ. Jeg tror til og med VG er med på et komplott for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva er det? Jo, det er nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare.
Hiss og diss.
I Sverige så har man en stor kulturell stolthet runt det vita snuset. Men nu har det kommit en stor spile in i detta för att Frankrike har förbjudit snusen och allikevel så är det sån att svenska politiker de går fram och säger att detta här är svensk kultur, det ska man inte röra med. Och så kan inte du fortelle vad som är i färd med att ske.
Kan jag inte förklara vad det betyder när I säger det vita snus?
Just det. Sverige är ju ett land av snusare och traditionellt sett så är ju snuset brunt eller svart och löst och ligger i en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det är ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. äpple eller mint eller någonting sånt. Jag snusar inte själv, så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen i USA, de har ju gjort det vita snuset i sitt.
Aha. Det är intressant. Det är
så snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss i Sverige då, det är ju att flera länder i Europa vill reglera eller förbjuda det här snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det. Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka, och röka är farligare.
Aha.
Det här säger då Folkhälsomyndigheten i Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av expertis på det här området, att det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt, så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobby ister som åker runt och till Bryssel och runt om i Europa och talar för tobaksbolagen. Och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister och sen så för de den här snusidén vidare.
Mm-hmm. Talar man i Sverige om størrelsen på den her, det som de selv kalder sundhedsindustri, altså produktionen af det hvide snus og eksporten, ved man hvor stort det ligesom er for svensk økonomi?
Det är en väldigt bra fråga som du ställer här, därför att jag var tvungen att kolla upp det här, därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det är alltså 2000 bara som arbetar i Swedish Match, och Swedish Match är ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris, och frågan är ens om det är svenskt.
Ooh.
Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco, och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det är väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud, vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
Nej, men ni kan inte bara, för ja, vi kan ju faktiskt illustrere dette, for jeg hørte EU-parlamentarikerne, sosialdemokraten Johan Danielsson og Jonas Sjøstedt fra Venstre, altså dette var ikke noe høyre politikere heller, som blir intervjuet. Hør her, og hør hvordan de uttaler seg.
Det vi har sett och det vi har reagerat på här, det är ju extremfall som i Frankrike där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse i straffskalan. Då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa, och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja, men då får de bestämma det.
Även då, om man tittar på det franska exemplet, när det är långa fängelsestraff för vitt snus?
Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
Men er det så kultureksport, det her sundhedsprodukt, som eksporteres?
Sundhedsprodukt. Vi prater om et ekstremt vanebildende preparat, ingen sundhedsprodukt.
Ja.
Du driver med oss svenskarna.
Jamen, I mener jo, det er godt for folkehelsen, ikke?
Det er så dumt.
Men jeg lurer jo på om dette er kultureksport, som du sier, har sånn på en annen måte. For jeg husker plutselig at Swedish Match, de er ganske sentrale på Arendalsuken. I alle fall var de det et år. Arendalsuken er jo Almedalsvekken eller folkemøte i Danmark. Det husker jeg veldig godt, at de hadde ganske sentralt liksom sted, utested i Arendal, der de inviterte folk inn. Men så når du begynte å si at de egentlig eid av Philip Morris, så tenker jeg at kanskje dette er sånn snikmagafisering via den hvite snusen.
Altså, der er jo sådan noget, det, da jeg var ung barn, der var det jo karakteristisk, at man, når man så en svensker, så havde han oftest, men nogle gange også hun, en lille bule på overlæben, ikke?
Mm, det er snus, det.
Ja. Og det undrede vi os jo over som unge, og det var jo et forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm-hmm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm-hmm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm-hmm. Ikke?
Det er, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor just.
Yeah.
Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
Men du spurte om vi har noe tilsvarende. Det
jeg
kan
jeg
ikke tenke meg noen eksempler.
Var det ikke noe sånn olje, va? Norge,
nei. Den norske oljen, den er grønn.
Den er grønn.
Den er grøn, og laksen er en veldig sunn. Og sikkert ekstremt god for folkehelsen.
Ja, det er riktigt. Ja, I har den grønne norske olie på, og i Danmark har vi jo Novo Nordisks produkter, ikke, som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun i Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdenshelbredet via Novo Nordisk, ikke?
Men
og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
Men jeg måste fråga, er det ikke bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhelsen jämfört med at snuse?
Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Mm. Og det er jo den type ting, man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo altså resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af. Men belaster ikke sine lunger på samme måde.
Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
Nej.
Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
7% är det i Norge.
7?
Ja. Mm. Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unge. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
Ja, undskyld. Mm. 17% av danskene ryger. Mm.
Jeg var 17%. Sa du det?
Ja.
Det er veldig mye.
Ja,
ja det er faktisk det er mye.
Det er tal, jeg har fundet hos Kræftens Bekæmpelse. Altså, ja. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere.
Ikke? Ja, ja, visst. Ja. Visst, så er det. Mm.
Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
Og så svineindustrien,
ikke mindst. Og svineindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus, og det var derfor, jeg spurgte så meget til, om det handler om, om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
Mm. Nej, men mer om identitet än ekonomi, helt uppenbart, eftersom det är ganska få som jobbar då i tobaksindustrin.
Men är det möjligt att vara moralsk stormakt och exportnation samtidigt?
Det vet du väl.
Det ska det är många som försöker. Så sällan.
Ja, precis. Den där frågan ska komma från Norge. Vad säger vi, Hassan? Herregud.
Ja.
Norsken, svensken og dansken.
Det finns få ting som får nordmenn til å føle seg fattige raskere enn en handletur til Sverige. Og nå har svenskene igjen havnet midt i norsk politisk debatt, denne gangen fordi Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han...
Ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller i Tjad, for den saks skyld.
Men når du...
Jamfør da Sverige med Tjad.
Ja,
det er et av verdens mest korrupta länder, et av verdens fattigaste länder.
Altså han trakk Tjad inn i debatt om å halvere matmomsen.
Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Tjad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Tjad har det bedre end nordmænd.
Det er for så vidt sant.
Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Tjad, kan man sige.
Ja, altså, jeg synes, det er specielt det, at jeg tænker på, hvad svenskerne føler, når de på den måde bliver sammenlignet med Tjad. Fordi han siger jo på en måde også, at de lavere fødevarepriser i Sverige ikke betyder, at svenskerne har det bedre end nordmændene.
Ikke?
Ja. Jo, så er fødevarepriserne i Tjad faktisk historisk høje,
ja, det
på grund af
tørke
og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner tjadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
Men det er, altså, det er jo ingen... Det er jo ikke tull at de norske prisene er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig er at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Og at Stoltenberg mener Fremskrittspartiet later som om Sverige er et slags økonomisk paradis. Og så prøver han å sette opp dette da som et sånt slags bilde. Men Norge har høye priser, men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser, som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, der har vi selv vært inne i de butikkene. Ja, ja, men ikke i den grad som Norge.
Mm. Ja, det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Mm. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Mm. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momsänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt. Mm.
Helt sikkert, ja. Har Fremskridtspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner kroner.
Har du tjekket?
Ja.
Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er fra regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
Ja, just det.
Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
jo,
også?
Jo, ja. Jo.
Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
Fordi jeg lurte man, på,
ja, man genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Det er jo det, elektrolytter kan. Mm. Gøre ved kroppen.
Jeg går aldrig på stellen, der jeg får sådan en
goodie bag.
Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan dryppstativ?
Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvært.
Dekadent. Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til, at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
Tusind tak. Ja. Men hvilke andre ting vil du kunne sprøjte ind da? Altså hvis man sådan forskellige ting ind i kroppen, hvor går den grænsen?
Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig, hvad du har, og jeg tager det ind i mit blod direkte, så jeg kan slippe for at ligge der. At have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste. Altså. Men
det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg ved ikke om du får om det hjælper med liksom sådan elektrolytter.
Nej, men det er det jeg siger, hvis du har noget der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
Tømmermænd, det er også et ord som jeg ikke har hørt forut, men det er altså bakfylla på svensk.
Ja.
Baksmæl.
Ja. Ja. Men tømmermænd giver mening, da du forstår jo det, at du har en hel haug med folk inde i hovedet ditt som hogger ned på tømmer.
Mm. Ja. Det er sådan. Ja, og i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende udtryk.
Jeg skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg læste om Sofie Elise og læste den kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver: denne gangen tøyer Sofie Elise strikken så langt at det er umulig for mig at holde kjeft. La mig være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influencerens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her som helsejournalist, så vil hun bare totalt avvise det. Men jeg vet ikke også, vi har ikke snakket om det, men der er jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige, som er under kraftig skyts om dagen. Har du fått med i det? Agnes Wold?
Agnes Wold, ja, som Hon är en sån här väldigt folklig, populär radiodoktor som bland annat då, som är väldigt kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det är med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Och hon har bett om ursäkt och så vidare.
Ja, och kan det, du förklara det, det är ju så från 1 juni är det förbud att försöka att omvända någon som vill skifta kön?
Det är förbjudet från och med 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är ju frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer, om man säger så här, ja, du, jag ska göra dig arvslös om du byter kön, eller du har drabbats av djävulen, eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där.
Men det är ju,
jag är
det
inte
intressant
på den här lagen som ni har alls.
Hon brukar ordet omvända, det är ju det.
Omvända,
ja. Jag vill göra allt för att omvända.
Ja. Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Och det är ju jag också faktiskt.
Det blir sista ord från ukens norsken, svensken och dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Lindeborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Pohl. Men du kan alltså höra episoden Allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT og Arbeiderpartiets Facebook-side.